Alltså när jag skulle börja investera så hade jag ju jättesvårt att hitta några fonder alls som passar mig. För jag gick in på Nordnet och så började jag som klicka bort det som det inte får vara. Ja, det får inte vara vapenhandel, det får inte vara något termitiskt kol, det får inte vara det ena och det andra. Och till sist när jag hade valt bort allt så fanns det inga fonder kvar. Det var tomt i den där rutan.
Det är så himla tragiskt.
Ja, vilket betyder att alla fonder har något skit i sig, med andra ord.
Eller skit enligt dig då alltså, ja, enligt dina värderingar.
Mm. Och jag kunde inte släppa det där sen, att liksom, kan det faktiskt vara så här? Hur kan det vara så här? Och jag vill liksom veta att finns det ens något alternativ om man vill investera hållbart? Och det här nu har vi då försökt rota oss in i ännu längre. Och det är ju nog en lite av en djungel kan man säga.
Ja, jag vill nu inflika för när jag sa just att ja, enligt dina värderingar så är det ju inte som att jag tycker att alla de där grejerna du räknar upp, jag är inte så jättepro vapenhandel eller någonting. Men alltså bara som att när du hade, och jag också, ganska höga krav på vad vi vill att våra fonder på något sätt representerar, så blev det jättesvårt att hitta. Men jag har pratat alltså med en person som är föregångare inom ansvarsfulla investeringar, som det kallas. Och sen har du, Anka, också läst på. Vi har lite mässats här under veckan och varit så att, alltså förstår du det här ena ordet? För det visar sig att det är ganska mycket termer och olika bilder man måste på något sätt ha koll på om man vill ta mera ansvarsfulla val. Ja, när du frågar att är det ens möjligt att ta ansvarsfulla val, att investera ansvarsfullt och enligt sina värderingar. Så jag har pratat med en kvinna som heter Magdalena Lönnroth. Hon är chef för hållbara investeringar och hon är också portföljförvaltare för kyrkans pensionsfond. Och om det här låter nu jätteexotiskt eller sådär, vadå, varför du ringt kyrkan? Så visade det sig faktiskt att de är alltså helt föregångare i Finland när det kommer till hållbara investeringar. De var bland de första som började tänka på de här sakerna. Att med sina pengar välja mer etiskt och ansvarsfullt.
Häftigt att det är kyrkan.
Ja.
På något sätt.
Men varför skulle det egentligen vara överraskande? För hela på något sätt kyrkans ideologi är ju det där att behandla din nästa som du vill bli behandlad.
Ja, i och för sig, ja, när man tänker på det. Mm.
Magdalena har också varit med och skriva en bok som heter Vastuullinen en sijoittaja. Den finns inte ännu på svenska, men fritt översatt skulle det betyda då ansvarsfull placerare. Så hon har verkligen koll på det här området, vad man kan göra investeringsmässigt för att ta lite bättre val.
Mm. Men det finns ju alltså en massa, som jag sa, att man vill ju ha så här punkter man bara kan liksom bocka av på något sätt och hitta en bra investering. Men det finns ju, alltså det finns ju olika sådana kan man ju säga, olika certifieringar och så vidare. Men det finns ju jättemånga olika.
Det har blivit liksom så mycket mer trendigt och så mycket större efterfrågan också på sådana mätare. Problemet är att det finns inte ännu ett så här strömlinjat system som skulle gälla oavsett vilken fondförvaltare du går till, vilken bank du går till, utan det går liksom inte att jämföra de här olika certifieringarna. Det saknas ett standardiserat system. Det finns ändå liksom några grejer som underlättar när du håller utkik efter etiska och hållbara investeringar. Och de sammanfattar Magdalena som 5 tips. Det allra första är det största. Och det är något som heter ESG. Environmental Social Government Issues. Heter det på engelska. Mm. Och det här är ett sånt här politiskt system kan man säga. Att det är något som FN var först ut med att på något sätt efterlysa. Att hej, det behövs ett system för att kolla på investeringsmarknaden också. Att är det här faktiskt ansvarsfulla val? Och då har man sammanfattat det här som ett ESG-system. Som är då alltså miljö, sociala och government. Då alltså typ regerande eller myndighetsfrågor. Det är liksom ett sammanställt system där det finns olika kriterier för hur till exempel miljövänligt ett fondbolag är, eller ett bolag, hur socialt ansvarsfullt är det, opererar det här företaget, alltså fungerar det i en miljö där de kanske utnyttjar sin miljö och sina arbetstagare, och hur korrumperat är det här landet som det här företaget agerar i. Sammanfattningsvis, det här är några exempel. Det som är utmaningen med det här med ESG är att alla bedömer det här på olika sätt. Alltså att bolagen har självstyrelse över hur de, hur de mäter sig själva. Det är upp till bolaget och till deras jurister att själva på något kartlägga att hur ansvarsfullt följer vi nu ESG-råden eller hur förhåller vi oss till de här frågorna som listas i det här paketet.
Precis. Och är man cynisk så kan man ju tänka att då tycker de ju väldigt mycket bättre om sig själva än vad de egentligen är.
Mm. Det är ju det svåra för att när det är subjektivt att bedöma, vet du, att men utnyttjar jag miljön, så vet du, för någon som frågar du Greenpeace eller vet du Elokapina, så kunde de säga att ja, faktiskt. Medan sen ett företag är så att inte häller vi ju olja ut i liksom kön. Jag menar, det skulle vara mycket värre på något sätt. Att det är ganska svårt att navigera där. Men det här är ett jättevanligt, det är ett återkommande ord. Att när du nämnde att du läste fondbrev, så det här var ju ett ord att före jag visste det så inte sa det ju mig någonting. Och nästan i varenda ett fondbrev så nämns ESG på något sätt. Mm. Om det är ett mer ansvarsfullt alternativ. Det är ett bra tecken på att det nämns. För det säger ju någonting om att okej, de försöker beakta det här. Att vi följer ESG-principer eller vi utesluter företag som inte aktivt beaktar ESG-faktorer i sitt arbete. Men det säger kanske inte så jättemycket helt på konkret nivå att vad gör de eller vad gör de inte. Men det är nu ändå en symbol du kan leta efter eller en förkortning som säger någonting om att de är lite mer medvetna.
Det som jag har sett mest på när jag har sökt fonder, nu när jag har liksom kollat runt, det är de där jag kallar det hållbarhetssiffran som finns på fonden. Alltså den kan vara ljusgrön 8 eller mörkgrön 9 eller neutral, alltså ingenting. Då tror jag det är nummer 6. Men du kanske vet lite mer om de här, vad de egentligen liksom går ut på.
Det är en lagparagraf som EU klubbar igenom för att försöka hjälpa oss här inom EU att hitta mer hållbara alternativ. Och det var just det här med att ESG, det är ju ett bra verktyg, men det säger ju ändå inte helt konkret hur aktivt ett företag jobbar för att förbättra sina hållbara val eller hur ansvarsfullt det är. Så EU försökte göra någonting för att göra det tydligare för oss. Den här 8:an som du nämnde som var näst bäst, så då, det betyder att det här företaget eller den här fonden har en dokumenterad process för hur de analyserar och jobbar med ESG-frågor. Alltså att det är på något sätt organiserat hur de beaktar de här olika, både hållbarhets- och mänskliga rättighetsfrågorna. Sen här som är näst bäst, alltså det här bästa alternativet som är ett steg uppåt, artikel 9, så har samma process, de har också en dokumenterad process för hur de beaktar ESG-frågor. Men de har också en proaktiv arbetsprocess där de alltså måste jobba, göra något mera för att ha en positiv inverkan på miljön. Så det räcker inte bara med att de har satt sig ner och gått igenom företagets verksamhet och funderat på att hur bra eller skadliga är vi för miljön. Okej, det här är liksom faktan. De måste också ha en plan för hur de kan förbättra.
Så liksom hållbarhet är fondens mål, kan man säga. Så här kort sagt med artikel 9. Ja. Att 8:an, artikel 8, ja då tänker vi på det. vi vet att det är bra. Men 9:an, då har vi sagt att vi ska bli hållbara. Liksom.
Exakt. 8:an, vi tänker på det här, vi är medvetna om att det finns. 9:an, vi tänker också på det här, men vi gör något.
Jag läste en artikel, det här var från förra året, att fondbolag och bankerna själva lägger in sina fonder i, så att säga då, rätt artikel i det här, och att det kan vara åtminstone då var det lite så här flummigt om vad som passar vart. Och den här webbartikeln jag läste, där hade de kollat med 4 banker i Finland, och de verkar tänka lite olika kring hur högt de liksom klassar en fond. Det var ändå väldigt få fonder som fick den här mörkgröna, alltså artikel 9. Men det var någon bankman, kvinna de hade pratat med där som var lite oroa också över att den här artikel 8 skulle bli liksom urvattnat, eftersom alla vill ju vara lite hårdbara. Alla vill säga att ja, men vi tänker nog på det här, för att det är också det som folk köper. Ja, att snart vill liksom alla kommer att vara artikel 8, för att det är ändå som på något sätt så enkelt att vara med där.
Mm. No, det här baserar ju sig igen på det här med att ESG-frågor också bedöms av företaget själv. Alltså det finns inte ännu ett externt system. Det här är någonting som kommer att förändras förhoppningsvis redan det här året. EU håller nu på att jobba på någonting som heter miljötaxonomin. taxonomi betyder att ett mätverktyg, något sätt man mäter någonting på. Och miljötaxonomin ska då kunna, oavsett vilket företag eller vilken plattform man tittar på, så finns det jättetydliga kriterier för vad som kvalificeras för vad. Och det ska då underlätta det här att ännu tydligare kunna berätta för oss hur hållbart ett alternativ faktiskt är. För problemet är ju precis som du säger att företagarna nu själv bestämmer, så de kan ganska lätt placera sig som artikel 8, och då tror vi att det är ett mer hållbart alternativ än en icke-klassificerad fond till exempel. Men förhoppningsvis, ännu under det här året, så kommer vi att ha ett tydligare sån här utomstående perspektiv. Det är inte mera vdn själv som får säga att jo, vi är nog hur hållbara som helst. Utan att det är någon annan som bestämmer.
För det känns ju alltid tryggare.
Ett tips jag har däremot är att till exempel Morningstar.fi så använder åtminstone ett bedömningssystem för alla fonder som listas på deras hemsida. Så det är nu kanske det närmaste man kommer ett sånt här ett universellt system just nu före den här miljötaxonomin finns. Att där rankas alla åtminstone på samma princip. Det vill säga alltså att du kan jämföra en fond med en annan för att det är samma sätt de har betygsatts på. Jämfört med att du går in och kollar på en fond på Nordnet och jämför det med en fond på AP, Handelsbanken eller på Nordea till exempel. För de mäts på olika sätt. Däremot så det som jag tycker är intressant med hela det här är att ett bolag bedöms alltid inom sin bransch. Så till exempel ett tobaksbolag kan få nästan fulla poäng i ESG-frågor på någon plattform. Men det betyder bara att den är bättre än de andra tobaksbolagen. Inte att det kanske är ett hållbart jämfört med en fond som sysslar med gröna energifrågor.
Så man kommer, ja, man måste använda sin hjärna ganska mycket när man kollar på det här alltså.
Ja, det är just det här Magdalena sa, just att det är ett ganska stort ansvar på placeraren. Mm. Att när du sa att du vill ha lätta kriterier, så ett lätt kriterium skulle kunna gå in på morningstar.fi, titta på att vem har fått, liksom, de har ett sådant jordglobsystem, att det är antal jordglobar och maxantal du kan få är 5 stycken. Så du bara väljer en fond med 5 jordglobar. Men sen kanske du har valt ett, liksom, en fond som sysslar med oljeinvesteringar, och den har ändå fått jättemycket jordglobar för det är bättre än alla andra oljeföretag.
Ja, slita mitt hår. Men en genväg som jag, åtminstone här som nordbo, känner att jag skulle kunna lita ganska mycket på är svanen-märkningen. Alltså vi har ju svanen tvättmedel och svanen, ja, whatnot. Det finns ju överallt, alltså jättemycket svanenmärkta produkter. Och jag hittar ju att det finns ju också svanenmärkta fonder. Vilket känns ganska fantastiskt.
Det är nice.
Och där tänker man att det borde ju ha koll om någon.
Ja, det här nämnde Magdalena som det är liksom tips nummer 4 på sådana olika symboler eller tecken du kan söka efter hållbara alternativ. Och det är en certifiering som används för ränte- och aktiefonder. Och det är ett system där det följs jättenoggrant upp hur väl de här företagen eller fonderna jobbar för de här målsättningarna. Det brände ger sitt rykte som liksom lägger det på spel för att gå i borgen för vissa fonder i princip. De har en lång lista med kriterier beträffande de här ESG-frågorna och dimensionerna, just beträffande till exempel hur många procent av ett företags omsättning får syssla med till exempel fossila bränslen eller liknande. Och så utesluter de företag enligt vissa kriterier och sen inkluderar de andra företag enligt vissa kriterier. Så det finns jättehöga krav på att få komma med, och det betyder också att det inte finns jättemånga fonder som får det här märket. Men det betyder också kanske för konsumenten att man kan lita lite mer på att det här betyder att det är åtminstone ett mer ansvarsfullt val än en fond som inte har det märke. Men det behöver ändå inte betyda att en fond som inte har svanenmärke är skit.
Nej, men det känns bra med svanen är just som du sa också att det kontrolleras jättemycket. Det ska rapporteras hela tiden hit och dit och de liksom följer upp verkligen. Men jag var inne och läst här just nu innan vi skulle börja snacka lite så här frågor om svanenmärkta fonder, och då var det någon som hade frågat: kan jag vara säker på att jag investerar i hållbara företag om jag köper en svanenmärkt fond? Och så svarade de nej.
Bara no!
För det står att en utvandermärkt fond väljer bort just de företag och branscher som är längst ifrån hållbara. Och fonden ska ha en majoritet av sitt kapital investerat i företag med liksom starkt hållbarhetsarbete. Men det betyder inte att alla innehav i en svanemärkt fond kommer att uppfattas som hållbara. Så det är fortfarande det där vi liksom... det går inte att få det liksom perfekt.
Mm. Nej, och det är ju kanske det som med den här, som Magdalena också påpekar, det är kanske utmaning med fonder. För hela poängen med att investera i fonder är på något sätt att sprida ut din risk. Och det innebär jättemånga olika företag i samma pott. Och ju fler företag du lägger in för att minimera din risk, istället för att investera i ett enskilt företag, så desto större risk finns det ju att åtminstone någon kommer att inte kanske vara 100% enligt dina egna värderingar, vad du har nu för sådana liksom principer som du vill investera enligt. Så att om du faktiskt skulle vilja ha full kontroll och ha full insyn i vart dina pengar går, så är kanske inte fonder det rätta alternativet för dig. Om du tänker sätta jättemycket tid på att gå in i varenda ett företagsrapport. Och jag vet inte, då måste du nog säga upp det, Anka, för att jag vet inte hur du ska hinna med någonting annat.
Åh, oh, gud, ja. Nej, det verkar nog vara ett dött lopp för min del. För att jag kommer nog inte att bli en stor aktieinvesterare. Kan jag nog inte se framför mig heller. Men jag tror att... jag tänker också så att om man bara liksom följer just det här, hålla lite koll på de artiklarna, kanske svanenmärkningarna och så vidare, så åtminstone så tar du ju som... Du försöker ju åtminstone göra så bra som det bara går.
Mm. Mm.
Sådär. Då känner jag att då har jag gjort mitt. Mm. Nu har jag gjort vad jag kan. Det blir inte perfekt, men det är åtminstone så nära det går.
Ja, och sen finns det ju också, jag menar, du kan ju ha en andel av dina pengar som du har sparat ihop, så kan du ha i då indexfonder till exempel. Men sen kan du ju också sätta åt sidan en annan summa pengar som du sätter mera på de här aktiva valen. Att du går in till exempel bland... No, kanske till och med aktier. Du tittar på företag som du tror på och som du ser att de här gör någonting bra för miljön, de här har ett potential, den vill jag stöda. Och så investerar du i dem. Inte så att du har liksom 90% av dina besparingar i såna placeringar, men ändå en andel. Så då kan du känna att du delvis har försökt exkludera de största bovarna enligt dina värderingar, men du också gör någonting aktivt för att sätta pengar i sånt som du kan ha bättre kontroll eller koll på vad det innebär.
Och det skulle nog vara jättenice att kunna investera i något sånt här, något hållbar energi eller någonting som man tror att blir stort, men det är också, hur ska man veta vad som blir stort? Tänk om jag lägger jättemycket in och vindkraft. Och så visade det sig att det var totalt onödigt. Ingenting. Det funkar inte att ha vindkraft i Finland.
Och det som jag på något sätt... Ja, absolut, miljön är en jättestor grej för mig. Men också de där sociala frågorna. Jag tänker just så där att... Det känns redan lite smutsigt att investera i de där fonderna som jag har pengar placerade i. Så ganska många av dem är i liksom techindustrin. Och på något sätt tänker jag där att okej... Okay, just smarttelefoner som då görs med hjälp av kobolt som plockas av barn i Afrika. Att de här sociala frågorna också, att på något sätt ha hänsyn till hur företagen tillverkar sina produkter. Och då skulle jag kanske också vilja ha det här som Magdalena sa att det är på kommande. Men just nu så jobbar de alltså i första hand på den här miljötaxonomin. Men sen ska det komma efter det också en social taxonomi som mäter just det här att hur respektingivande är företaget för sin miljö och sina arbetstagare. Eller i förhållande till, jobbar de med regeringar som är korrumperade eller sysslar med människobrott. Men det är alltså sen först följande steg. Så om vi ännu väntar på miljötaxonomin så får vi får vänta ännu längre på den här andra mätaren för de här sociala mänskliga rättighetsfrågorna. Men det känns också, men det är mycket svårare att ta reda på. Det är en sak att det är svårt att hitta liksom ansvarsfull val med tanke på miljön och hållbarhet. Sen nästa steg då ännu, att tänka på liksom att hur får man koll på hur väl företag respekterar människor?
Ja, det känns ju som dubbelt så svårt. För det är ju verkligen någonting som man inte kan veta. Alltså, man kan inte liksom riktigt tänka sig fram till det.
Men det är jättesvårt det här. Det är liksom... Ju mer man läser så man får veta mera info, men samtidigt så får man också bättre koll på hur svårt allt är. Hur komplicerat det är.
Ja. Och liksom att det finns alla de här märkningarna, men att ibland så, eller man kan inte bara lita blint på dem. Man kan inte bara stirra blint på dem, för att det finns så mycket olika sån här, ja men, det är faktiskt på det här viset. Och liksom, ja, det är inte bara svart på vitt.
Men sammanfattningsvis alltså, så det du kan kolla efter är ESG. Det här är då ett sammanställt system som beaktar mänskliga rättigheter och miljöfrågor. De hänvisas ofta till ESG-issues eller ESG-frågor eller ESG-kriterier. Så i fondbreven står det ofta att det här företaget jobbar och analyserar ESG-frågor på kontinuerlig basis till exempel. Det betyder att de försöker åtminstone utvärdera hur hållbara val de gör, hur mycket hänsyn de visar till mänskliga rättigheter beroende på sin verksamhet. Så det är nu åtminstone en sak du ska kolla efter. Problemet där är just det här att det bedöms av företaget själv, så man vet aldrig riktigt hur bra det egentligen betyder att de säger att vi jobbar aktivt för de här frågorna. Ett tips är att kolla Morningstar.fi som åtminstone använder sig av samma datakällor inom liksom den plattformen, och att de jämför alla fonder på samma sätt enligt det betygssystemet. Så där hittar du åtminstone ett sätt att försöka jämföra olika alternativ, hur de rankas enligt sig själv. Men kom ihåg att det här betyder inom den där fonden eller bolagets bransch. Till exempel kan du hitta just ett tobaksbolag som rankas högt, men det betyder kanske inte att det är ett jättegrönt val, bara att det är bättre än de andra tobaksbolagen. Det andra är det här artikelsystemet. Vad var det du kallade, Anka?
Miljösiffror. Låt mig nu ha hållbarhetssiffror.
Hållbarhetssiffror, ja. EUs sätt att försöka hjälpa oss. Kolla efter fonder som är stämplade som artikel 8 eller 9. Artikel 8 betyder att vi vet om att det här existerar, miljöproblemet. Vi försöker tänka på det. Artikel 9 betyder att vi vet att det existerar och vi försöker göra någonting åt det. Så 9 är lite bättre än 8. Om den inte har en siffra så betyder det inte att det är en skitfond. Det betyder bara att de kanske inte ännu har analyserat det eller artikelbestämt sin fond eller sitt företag. Så att du vet inte vad du får om du tar en oklassificerad fond. Och sen det fjärde tipset var det här Svanenmärke som har superhöga krav. Och det är bara för nordbor ett alternativ. Det sista tipset som Magdalena hade, det var det här nummer 5. Och det är att det är på kommande i år. Både miljötaxonomin och socialtaxonomin längre framåt i framtiden. Så vi vet inte ännu hur det här systemet kommer att fungera eller hur det kommer att se ut. Vad finns det för symbol vi ska leta efter? Men det är någonting att hålla koll på i nyheterna om det skrivs om det. Så nu har du hört det här.
Breaking news!
Jag har placerat 27 stycken fonder hittills.
27 fonder? Herkas, vad många du har.
Nåja, men jag kommer ihåg att jag började för typ 2 år sedan.
Nåja, jag tyckte jag var så här, jag har 5. Och jag tänkte, nu har jag nog mycket.
Ah ja, okej. Okay. Nej men jag har försökt tänka att jag försöker sprida ut risken med att investera i så många olika slags fonder som möjligt. Och olika branscher och olika världsdelar.
Eller ja, liksom men länder. Det är smart. Jag har just börjat, jag ska nog också komma dit ännu.
När jag gick igenom den så alla var faktiskt åtminstone artikel 8. Som ju bekräftar det du sa om hur enkelt det är att få sin fond som artikel 8 bestämd. Att det betyder ju bara att de har koll på och de försöker tänka på det. Men det säger ju inte så mycket om vad de gör. Jag hade nog några också som var artikel 9 och det känns alltid bra att jag har av misstag investerat i såna. Det är ju kul. Alltså, jag hittade ett undantag och det var en räntefond som förvaltar statsobligationer. Och det var via en finsk bank som har köpt upp liksom skuldbrev till olika länder. Och den här var inte klassificerad. Då började jag googla och försökte liksom ta reda på att har jag nu investera något jättesunkigt, vilket kändes konstigt. I och med att det är en finsk bank så känns det som att men borde inte de här på något sätt följa några finska lagar och grejer. Det enda infon jag hittade var på Morningstar att den hade bara 3 stycken jordglobar. Och det gjorde mig jättefundersam. Att hur kan en räntefond som sysslar med statsobligationer, har de investerat i något jättekonstigt land? Är det liksom, har Turkiet lånat vet du, pengar och de har köpt upp sådana skuldbrev? Det är kanske ett land som inte är helt så där rent på frågan kring mänskliga rättigheter, åtminstone inom Europa. Men när jag kollar upp liksom vilka länder som då, vilka skuldbrev till vilka länder som den här fonden inkluderar, så var det bara Frankrike, Italien och Tyskland och Spanien.
Mm. Okej. Okay. Mm.
Fyra länder som ju låter som att är de inte ganska hållbara och ganska sådär korsar. Så, vad jag gjorde var att jag mailade Morningstar och var sådär att vad i helvete? Varför ger ni bara tre jordglobar åt min räntefond?
Vet du vad roligt att du mailade dem? Så bra.
Okej, först ringde jag till Magdalena och var sådär att hjälp mig. Vad betyder det här? Och hon var sådär att maila Morningstar. Men jag blev så irriterad för jag var sådär att hur ska jag som liksom konsument förstå det här? Att om det ändå är en finsk bank som säljer statsobligationer eller liksom förvaltar dem inom en räntefond. Och det är länder som jag tycker att verkar helt hållbara. Och jag ännu googlar alla de här länderna. De listas vet du, bland topp 20 i världen som de mest sådär, vet du, i förspetsen kring miljöfrågor. Mm. Frankrike, hallå, Parisavtalet. Liksom, what up världen? Nåja. Så Morningstar har idag svarat mig. Att hej, vad kul att du är intresserad. Det var lite som att ingen någonsin mailar oss och frågar kring det här. Tack för att du visar intresse. Men de säger alltså att jo, du har helt rätt att de här länderna är ju nog helt liksom okej på global nivå. Men grejen är att vårt betygssystem fungerar enligt den absoluta principen, alltså i jämförelse. Att bara att i jämförelse till alla andra räntefonder som vi erbjuder så rankar den här sig inte högst. Och då undrar man ju, vad betyder det? Vem är så mycket bättre då än Frankrike, Spanien, Tyskland då, och Italien? Så nämner då den här killen på Morningstar till exempel, så finns det räntefonder som innehåller Norge och Schweiz som sådana här statsobligationer. Och de har ännu lägre ESG-risker. Att de gör liksom visar ännu mera hänsyn till mänskliga rättigheter och jobbar ännu mer för miljöfrågor än Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland.
Okej, okay. Just det.
Så det här bevisar kanske det här vi sa tidigare om att ett betyg behöver inte betyda att någonting är skit i och med att allt fungerar enligt relativitetsprincipen.
Precis. Mm.
Att det kan finnas någonting bättre som gör att ditt betyg är lite lägre.
Ja, vilket jag är bara så imponerad fortfarande att du mailade att svara, att du fick svar på det här.
Jag fick också en tabell med liksom sådana som var så här i toppen. Så här räntefonder som jag kan investera i istället om jag tycker att det här nu var ett dåligt alternativ.
Ja, vad snälla de är. Fantastiskt.
Jag tycker att det här var bara en intressant grej också att veta att det är så lätt att få svar. Att om du sitter och googlar dina fonder och inte förstår någonting eller tänker att jag vill veta mer om varför är det här rankat så här högt eller så här lågt, så går det också att bara fråga.
Alltså det är faktiskt jättebra. Det är ju ganska sällan, eller man skulle tänka att man skulle våga göra det, för att man tänker så att varför skulle de orka svara, alltså Morningstar, jättestort, varför skulle de orka svara på mitt mail? Men tydligen gör de det.
Vad sa du? Du hade fem fonder.
Alltså jag har två med artikel 8, två med artikel 9 tror jag. Och sen har jag ju då min Finlandsfond, min första investering. Den har ju ingen artikel alls. Det kan ju vara för att de inte har bara liksom gjort någon sån här fundering över det ännu. Men jag läste också fondbrevet där och det nämns ingenting om någon ESG och ingenting om någon hållbarhet överhuvudtaget. Det står bara att här är branschen i Finland. Ungefär, det är liksom deras krav. Jag läste en artikel med en forskare som är expert på hållbara placeringar. Och hon sa att man kan utgå från att finska företag ligger i framkant när det gäller hållbarhet. Åtminstone inom sin bransch. Det finns en sån organisation som heter CDP som typ hjälper och stöder företag och också städer att liksom ha koll på sin klimatpåverkan. Och de gav förra året ut en sån här ranking av företag. Och då fick alltså ett av de här företagen som ingår i min fond, det är UPM, alltså så här skogspappersindustri. Där är också liksom andra pappersindustrier med och andra stora finska företag. Men den här UPM då fick sån här A-klassifiering i fråga om både skogsbruk, klimatförändring och skyddande av vattendrag. Och flera andra storföretag var också med på den här listan. Och då tänker jag att om de ändå har fått en sån här A-klassifiering och de är med i min fond, så de kan ju inte bara vara skit, för att den här är ju ändå en oberoende organisation, att det är icke-vinstdrivande organisation som har gett det här. Men jag vet inte, för jag tänker liksom, jag är från Jeppis. Därifrån kommer det här stora skogsbolaget. Och så jag har ju växt upp med att se de där stora skorstenarna som pyr ut svart rök över vår fina sjö. Och liksom när jag var liten så då hette Showmans. Och de släppte alltid som typ en gång i veckan ut en så här riktigt äcklig lukt från den där fabriken. Alltså det går inte att föreställa sig.
Så här ruttet ägg.
Ja, det liksom... Som en jätte skulle ha satt sig på hukommen för Jeppis och släppt en riktigt stor fjärt med rutten ägg och vet du, ja. Och alla var som sa, jaha, nu luktar det Showmans. Om man kunde säga det om annat också, det luktar Showmans som någonting luktar skit.
Nej, stackars barn som kanske hette Showmans i den byn. Kiva att ha det rykte.
Ja, men det är liksom, det är ju den bilden jag har i huvudet när jag hör det där företaget, liksom kalhyggen och fjärtlukt. Men tydligen är det kanske inte så svartvitt där heller. Eftersom de ju har fått den här klassifieringen någonstans ifrån, så måste det ju ändå också på något sätt göras hållbart. Så jag tänker att kanske jag bara borde mejla den här duden som har hand om den här fonden och fråga faktiskt.
Vart går mina pengar?
Jag ska faktiskt göra det. Vad fan, inga certifieringar.
Ja, och nu kan du ju liksom skryta med all den kunskapen du har.
Lista upp de här företagen och just med klassifieringar och rankingar och så vidare. Och ställ dem mot det och se om det liksom betyder inte här någonting.
Och hota med att ta ut pengarna.
Ja, jag tar mina 15 euro och går.